Knektens dotter av Anna Sparre. Inläst av Kristina Leon för Saga. Så här dags var det livligt på laggårdsbacken. Kvinnor och barn väntade på att få sin tilldelning av kvällsmjölken. Korna gick ännu ute. Det var brittsommar och varmt de dagarna. Månsson hade nyss skramlat in på gården med trillan och med hjälp av dottern Isa lossat av de stora såarna på trappan till mjölkkammaren. Där stod Maja och tog emot, barbent och med uppskörtade kjolar så att man skymtade knäna och en bit av låret om det ville se väl. Hela flickan var en levande reklam för mjölk, smör och ost. Hon var fyllig och rosig och det ljusa håret krullade sig vid hårfästet fastän det var vattenkammat och hårt bundet i två tjocka flätor runt huvudet. Benen var stadiga, fötterna breda och välformade, armarna vita och runda. Hon var stark som en kar, påstods det. Och det var väl mycket därför hon fått efterträda gamla Alma i mjölkkammaren när gumman blev så giktbruten att hon varken orkade lyfta mjölksåarna eller ligga på knä och skumma grädden från de låga träfaten som stod på golvet för att hålla kylan. Flickan var ju allt för ung för en så ansvarsfull syssla, menade några. Men just den där dagen när gamla Alma föll ihop stod ingen annan till bud än Maria Sleman, knektens dotter, Maja, som hon mest kallades. Hon skötte sig och blev kvar, och nu var det ingen som tänkte på att hon var för ung. Maja själv var glad som en lärka att ha sluppit ifrån laggorn. Ibland hade hon undrat hur länge hon skulle sitta fjättrad vid den trebenta mjölkpallen, luta pannan mot koskrället och höra mjölkstrålen strilla ner i stävan som hon höll fast mellan knäna. Här i mjölkkammaren var hon sin egen. Hon slamrade med kannor och spänner och baljor. Hon blaskade med vatten. Hon ordnade och donade. Hon styrde och ställde från tidigt till sent. Hon är inte lite viktig nu, flickungen. Hur gammal är hon är? Frågade mor Stina i kullen. Ja, det vet väl jag som fick min Isa samma natt som knäckten i dalen, svarade Klara i Ängfall. Det var i november 1791. Och Karin i grindstugan kom också till världen samma dygn. Tre tösungar och ingen hjälp för det var snöstorm. Så det minns en väl. Då levde ännu kung Gustav. Gud vad dant. Bara några månader senare vart han mördad. Mor Stina rättade till chaletten och böjde sig tätt in till Klara. Det var väl inte utan att det sades att våran baron hade något med det bordet att skaffa. Det är ju lögn, det vet en var. Han var ju bara en pojkvaske vid den tiden. Ja, men han blev ju skickad på en lång resa strax efter. Och det var väl för att komma bort från skvaller och prat. Det pratar så mycket. Men jag vet ju hur det ligger till. Jag hör ju en del när jag byker där inne. Klara i Ängfall visste säkert mer än de flesta som stod på laggårdsbacken denna höstkväll 1808. Hon hjälpte till både i tvättstugan och köket på Slefringe, den lilla herrgården i Östergötland, som låg så vackert mellan berget och sjön. Hon hade hört ett och annat om den unge baronen som flyttat från föräldrarna på Adelsnäs några kilometer söderut. La man så till lite och drog ifrån ett och annat, glömde en del och missförstod resten, så växte det fram en bra bild av den unge mannen där inne och hans stora släkt. De hade kommit fram till mjölkkammaren. Det mörknade hastigt och kändes kyligt i solnedgången och gummorna på backen drog sjalarna tätare omkring sig. Maja mätte upp mjölken i deras kannor och hon mätte frikostigt, för de var sist i raden och nu var det bråttom. Hon hade lovat Gustava ett halvstop av sin tjockaste grädde och den ville hon leverera själv. Hon tyckte om Gustava i Slefringköket och när arbetet för dagen var slut kunde hon sitta där en stund med en kopp uppvärmt kaffe och lite skvaller om mamsellen där inne. Det var husmamsellen, Ann-Sofie Winberg, som kallade det så.